Jag bara undrar vad fan du håller på med.
Jag håller på och swishar.
Vem, till mig eller?
Ja, det kanske jag borde i och för sig. Jo, ibland så får vi bra researchhjälp av Johan Jönsson.
Bara. Nej, du swishar Johan.
Ja, så jag swishar en 500 till honom nu. Han har ju hjälpt oss i många avsnitt med bland annat det som vi ska lyssna på idag.
Han är ju utbildad. Han har ju liksom pluggat statsvetenskap i Uppsala och läser morgontidningen varje dag och sådär.
Just det, vi bara killgissar. Han vet.
Om vi någon gång framstår som smarta så är det ofta han som har läst på.
Just det, precis.
Så tack Johan Jönsson. Ska vi se hans telefonnummer så?
Ja visst.
070-651-6388.
Ja, jag skickar en slant. Och är det någon som lyssnar som vill skicka en slant till 070-651-6388. Så ja, varsågoda.
Johan Jönsson, ingen jävla dick pics nu, utan deg är det som gäller. Swisha honom pengar. Om inte du har en sån jävla masterpiece och du tänker att fan, den här skulle nog ändå Johan kunna tycka var lite roligt på ett ironiskt sätt.
Nej. I så fall är det okej.
Ja. Den svenska begreppet för dick pic är väl förresten snoppbild eller? Ja, skitsamma. Monstera Agency och Monstera Comedy. Carl Anders som driver produktionsbolag, kan man väl säga, heter det väl, va? De producerar turnéer framförallt. Det är de som har vunnit Tradera-auktionen. Så yeah. Det är de vi ska göra reklam för. Det tycker jag är ganska lätt, för att jag har haft möte med dem och snackat med dem. De är ju comedy. De är så gag-hags som hänger runt på alla comedyklubbar och tjatar om att göra allas turnéer för att de tycker att det är kul att producera stand-up comedy turné. De gör ju Nisse Hallbergs föreställning Trött till exempel.
Ja. Och han har alltid morgonfrisyr, så det passar ju att kalla en föreställning för trött.
Han har också morgonhumor. Jaha. Och morgonröst.
Jaha, vad är morgonhumor?
Ja, men det är lite att man skojar om vad som hände igår kväll. Det är väldigt mycket bakfyllehumor. Igår var jag på sådär. Du vet, så att man hest berättar vad som hände igår kväll.
Ja, all right.
Okej, det var ingen jättebra invitation av Nisse Hallberg. Men i alla fall, de är lite som liksom turnéproduktionsbolagens... ja, men de är väldigt nära sina artister. Och de brinner väldigt mycket för det de håller på med. Ett litet uttryck, men jämför det lite med ett fanzine. Mm-hmm. De är liksom fanzine-varianten av... Alltså, de gör jävligt bra grejer. De har ju sålt ut fan Kina-teatern och Storan med Nisse Hallberg. Och... de gör massa musik och sådär också. Monstera Agency och Monstera Comedy.
Då jobbar de i hjärtat, va? Om man säger att de är som ett fanzine.
Ja, precis. Det är liksom idé- och känslodrivet snarare än pengadrivet, ja. Kanske.
Och fyller man Kina så är man ju inte talanglös heller, förstås.
Nej, såklart. De jobbar ju med artister som de tror har den potentialen. Liksom, och som, men det måste ju vara något som de själva gillar. Så det, de är Jedis. De är inte... Vad är motsatsen till Jedi?
Sith Lords.
Okej.
Okay. Eller Sith.
Jag skulle inte ha gått in i Star Wars-universet. För jag har inget där att göra eftersom jag inte har sett de jävla filmerna.
Nej, men det borde du göra.
Ja, det borde jag göra.
Ja. Vi tackar Monstera Agency... Och det varmaste. Vi är glada för er support. Och är det någon annan som vill supporta oss, då kan man chilla in på Tradera, söka upp våran aktion där och lägga ett bud på nästa veckas spot.
Innan vi lägger på, eller vad man ska säga, innan vi hoppar vidare med dagens avsnitt, så vill jag också säga att Carl har bett oss skicka med en fråga. Carl på Monstera Agency och Monstera Comedy har sagt att de har som mål att klimatkompensera samtliga publika evenemang som de gör. Men att de inte riktigt vet hur fan man gör. Det är bara något de vill göra. Så de undrar om det finns någon kunnig människa som har lust att ägna lunch eller två i Stockholm eller ett Skype-samtal eller sådär. Och komma med idéer på hur de ska kunna klimatkompensera de här konserterna och stand-up-showerna och sådär som de producerar. Då får man gärna mejla till info@monstera.se eller leta upp Monstera på Facebook. Så gör det om ni är bra på klimatkompensation. Klimatkompenserar du?
Inte särskilt strukturerat, men jag har, ja, men det här är ju, jag vill också veta, ja. Är det någon som vet hur man sköter det här på ett bra sätt, så mejla hej@synfältframåt.se.
Nu kör du i sig elbil, så man kan ju tänka sig att det är klimatkompenserat en eller annan köttbulle, eller?
Ja, men jag gillar ju köttbullar också.
Så. Jag äter ju i stort sett helt veganskt. Så det är vad jag brukar tänka på när jag kör runt med min diesel-SUV.
Ja.
Fan, om man slog ihop oss då skulle man kunna få en ganska bra människa.
Ja, eller en ganska dålig.
Nej, men en, man skulle få fram, man skulle kunna bygga ihop två tvillingar som var så här, en var riktigt bra som åt klimatsmart och körde elbil och en som körde SUV och åt kött.
Ja.
Men den sortens ombyggnad har vi inte tid med, för nu måste vi sätta igång veckans avsnitt.
Det ska vi göra, men vi ska också berätta att vi har två nya Patreons. Det är Joakim Höffler och Karl Andin som har gått in på patreon.com/synfaltframåt och knappat in lite uppgifter där. När vi släpper nya avsnitt, då dras det ett par dollar från er kära Patreons, och det blir vi jätteglada för.
Någonting annat som vi blir svinglada för, det är om ni skriver recensioner på i er podcast-app i iPhonen eller var ni nu lyssnar någonstans. För det gör att vi klättrar på listan och det gör att fler människor hittar till podden. Och det gör att fler människor intresserar sig för vår demokrati, och det gör att vi slipper en svensk Adolf Hitler om 8 år och slipper ett tredje världskrig.
Det är precis det det hänger på.
Ja, det kanske kan vara en liten bidragande faktor i alla fall. Så recensera gärna podden där du lyssnar på den och rata den. Tryck så många stjärnor som du tycker att vi har gjort oss förtjänt av. Nu då?
Nu ska vi köra veckans avsnitt. Puss och kram så länge.
Puss och kram. I åttonde klass så gick jag i OBS-klass. Det var en klass där man samlade ihop de starkaste eleverna i ett eget rum, och så fick man göra lite vad man ville där inne så länge som man inte tog sig ut ur det där rummet och liksom gick ut på resten av skolan och störde de riktiga eleverna. När jag sen gick i nian så hade jag anpassad studiegång, och det betydde att jag jobbade i en cykelaffär 3 dagar i veckan, och sen var jag lite i den där OBS-klassen de 2 andra dagarna, och en av de dagarna på fredagarna så slutade vi tidigt. Vi hade lektion på morgonen och sen hade vi gympa fram till lunch, och sen var dagen slut. Och gympan hade vi på en fritidsanläggning som låg ganska långt bort från skolan, och där fick man välja mellan att spela pingis eller att bovla. Och vi valde alltid att bovla eftersom man fick röka i bowlinghallen men inte i pingisrummet. Så något gymnasium blev det inte för mig, och jag kanske inte behöver berätta att det var ganska svårt att matcha min uppbyggda kompetens mot arbetsmarknaden sen när jag blev myndig. Så det ledde till att jag hade en väldig massa bidragsjobb, men också några riktiga jobb. Och sen så började jag på komvux när jag var 27. Och efter det så hamnade jag på universitetet. Och jag är så otroligt glad över att ha fått den där andra chansen. Och att jag då via massa kringelikrokar har helt plötsligt sitta här och prata med Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag är född 1975. Om jag hade varit född 95 istället, hade jag haft samma chans då att få komma tillbaks?
Ja.
Det har inte ändrat sig.
Det har inte ändrat sig. Det har gått lite upp och ner med hur många platser det finns på komvux. Så en annan jättestor skillnad är att nu jobbar man inte med OBS-klasser längre.
Nej.
Utan nu hade du gått i en klass och varit som de andra eleverna. Och det går ju inte att säga om det hade varit bättre eller sämre för dig. Det går inte att säga om det hade varit bättre och sämre för klasskompisarna. Men åtminstone arbetsmarknadsutsikterna är nog bättre för elever som inte går i OBS-klass.
Just det. Delar du ungefär min utbildningskarriär, eller är din lite annorlunda?
Min är lite annorlunda.
Kan du berätta lite fort? Ja.
Jag har alltid varit en sån där, det låter ju som en klisché, men jag har alltid varit den där duktiga flickan. Alltid gillat skolan också. Jag började i lågstadiet i Farsta, som är, på den tiden var det, jag är född 59. Och det här var 60-tal, det var rekordåren, det var miljonprogram. Det sprutade upp höghus ur åkrar och gärden. Det var jättemånga parallellklasser, för det var många barn. Det var inte ett rikt område, det var ett fattigt område verkligen på den tiden. Lite annorlunda nu. Men mellan 3:an och 4:an så flyttade jag till Bromma. Började i Ålstensskolan, samma skola som kronprinsessan och de andra prinsen och prinsessan har gått.
Mm.
Så det var verkligen att flytta från ett fattigt område till ett rikt område. Till och med mycket fattigt och mycket rikt. Och det intressanta är att då kunde jag exakt lika mycket när jag började i 4:an som mina nya klasskamrater.
Mm.
Och jag är väldigt orolig över att idag ett barn som flyttar från ett fattigt område till ett rikt inte kan lika mycket. Men det var inte svar på din fråga. För...
Jo, men det var absolut svar. Jag frågade om din utbildningskarriär och du berättade att du är orolig över de här ojämlikheten. Hur hamnar vi där?
Ja, i ojämlikheten? Ja, massa olika saker. En viktig sak är ju att boendesegregationen, som man kallar det för, har ökat. Vi bor mer uppdelat. Men sen har vi också, som enda land i världen, infört en väldigt tydlig skolmarknad. Jag kan säga att det är fyra grejer vi gör som man inte gör i den kombinationen finns inte i andra länder. Och de fyra grejerna är: ett, man väljer skola. Och det finns väldigt lite mekanismer liksom för att se till att skolor, att elever kommer till skolor som är lite blandade. Mm. Jämfört med andra länder. Andra länder har mycket mer sådana mekanismer. Två, när eleverna väljer skola tar de med sig en skolpeng. Tre, det är väldigt, ganska lite regler om hur man får sätta upp fristående skolor i Sverige jämfört med andra länder. Och fyra, skolor får gå med vinst hur mycket som helst direkt på skolpengen. De här fyra sakerna tillsammans, de leder till en ökad segregation, en ökad sortering i skolorna. Det finns det mycket forskning om. Så vi börjar med att vi bor väldigt åtskilda och sen plussar vi på det med det sättet som vi har ordnat vår skolmarknad.
Så skolpolitikers uppgift i första hand handlar om att reda ut bostadspolitikens totala misslyckande?
Ja, det vore ju faktiskt skönt om man kunde göra det.
Visst är det så att skolans största problem handlar ju om att vi har byggt på ett jättekonstigt sätt. Det verkar inte som att man lär sig så mycket heller.
Alltså jag skulle nog säga att skolans största problem är inte bostadspolitiken. Men skolans största problem är att det är jättesvårt att se till att det är bra undervisning i alla skolor i Sverige. När skolorna har blivit så himla uppdelade som de har blivit. Där det är så stor skillnad mellan skola A och skola B. Mm. Men sen så skulle jag säga att är man då skolpolitiker, då tycker jag, vad gör man då? Jo, då jobbar man både långsiktigt och kortsiktigt. Långsiktigt ser man till att bygga mycket mer bostäder och bygga dem på ett sånt sätt så att vi kan känna varandra i Sverige och inte bor i olika delar, olika världar. Ja. Långsiktigt så jobbar man med att se till att vi har en styrning av skolan som faktiskt leder till bättre likvärdighet och bättre kunskapsresultat. Men på den korta sikten, ja, då gör man vad man kan här och nu. Och då blir det viktigaste för mig att se till att de skolor som, där det går många barn som har extra stora behov, där måste det finnas jättemycket resurser och väldigt erfarna lärare.
Vi ska reda ut mer om utbildning strax, men jag tänkte, ni har ju båda varit med På spåret. Mm. Vem gick det bäst för?
Det var väl dig.
Eller dig.
Vi åkte ut i en semifinal, tror jag.
Och vi åkte ut i final, då gick det bättre för mig.
Ja, grattis, high five.
Tack.
Ja, duktiga flickan vinner alltså över klassens clown. Återigen.
Obskillen.
Om jag skulle vara lite så tycker jag du hade en ganska duktig flicka med dig också.
Ja.
Och jag hade också med mig en liten clown. Så att...
Precis. Ja, nej, men det är väl det bästa. Folk frågar så här, om du ska vara med igen, vad är ditt tips? Eller liksom, vad ska du tänka på? Jag bara, nej men alltså, jag tror att Bea ska ta någon som har gått ut gymnasiet med sig nästa gång och inte mig. Jag är ju snabb i munnen och har svar på tal och kan lätt styra samtal till saker där jag känner mig trygg. Det har man inte jättemycket för i en kunskapstävling, utan där är det kunskap som gäller.
Jag kan dock säga att jag satt ju i publiken när du spelade, när du tävlade. Aha. Och jag hade de där åtminstone resefrågorna klarade du bättre än vad jag hade gjort.
Oj, ja, fint. Mm. Nu slutar vi samtalet medan vi ligger på plus.
Ja. Vi får se vem som ligger plus strax, för att jag tänkte göra en liten tävling med er.
Okay.
Lite På spåret liknande. Mm-hmm. Men jag har inte gjort de här frågorna själv, utan jag har kallat in experthjälp i form av min kompis Johannes Hylander.
Mm-hmm. Finns någon broms man ska dra i nu? Eller?
Ja, precis. Och sitter jag i dressinen.
Ni får väl göra något roligt ljud, helt enkelt.
Det kan jag säga, man vill hellre sitta i dressinen, för det är mer plats i dressinen.
Dressinen är mycket bättre.
Ja. Bättre arbetsmiljö. Mm.
Finns det någon fackklubb på spåret?
Ja, det där var inte liksom en klassmarkering på något sätt. Jag bara säger att det är bättre arbetsmiljö, för det är mer plats där inne.
Ja, vi kör här. Mm. Ni ska alltså ta reda på vilken person jag pratar om. På 10 poäng. Hen börjar sin karriär med en resa söderöver till ett helvetiskt lärosäte. Men personen vänder snart norröver igen.
Mm-hmm.
Någon som åker i Schweiz.
Jag tycker att det här är svårt själv, men jag har ju inte varit med på spåret heller. Mm. På 8 poäng. Tidigt blev ledarskapet en viktig del i vardagen där hen gärna lyssnar på andra, men inte vill bli lyssnad på för egen del.
lyssna på andra men inte vill bli lyssnad på. Kan inte vi vara i samma lag?
Jo, får vi det.
En gick i faderns fotspår, men betydligt längre. Kom dock tillbaka i släptåg med tränne herrar.
Ja, och det här handlar inte om dig. Det skulle vara lite typiskt Tobias om det var du själv som är svaret.
Ja, men precis. Alltså, jag börjar ju tänka nu här på, vad heter han? Kim Jong-un.
Vi kan gå vidare på 4 poäng. Hon darrar sällan på rösten eller manschetten när det gäller, men väl när det blåser.
När det blåser.
Nu går vi
vidare. Men vänta, helvetiskt. Jag tänker på typsnittet helvetiga till exempel. Ja.
Och jag har snöat in på Schweiz, så det kanske är fel.
Vad har det med helvet?
Helvetica, det är ju liksom namnet på Schweiz.
Aha, okej. Okay.
Ja. Det där okay. var 10 poäng, väldigt svårt.
Ja.
Nu går vi in på 2 poäng. Hon bjuds nu upp till höger och vänster, men kan nog till skillnad från Gösta Ekmans figur ändå inte anses vara centerextremist.
Annie Lööf?
Ja.
Aha.
När det blåser, va? Löv.
Ja, löv, just det. Aha. Men vad har det med helvetica att göra? Helvetica?
Måste ha pluggat i Schweiz.
Lunds universitet grundades 1666.
Ja, men vad har det med helvetiskt att göra? Jaha.
Number of the beast! The Iron Maiden-kunskap.
Hon vill inte bli lyssnad på. Det har med FRA-frågan att göra.
Aha.
Hon är politiker liksom sin far, men har kommit längre.
Ja, just det. Ja, stämmer. Det stämmer.
Ja, det var lite svårt.
Ja,
det
var svårt. Men hur tränar de? Tränar männen i släptåg?
Alliansherrarna.
Men
ja, det här var ju...
Okay. Nej, men det är bra. Ja. Han...
Johannes regerar.
Yep.
Ja, och du vann.
Jag vet inte.
Du sa faktiskt Annie Lööf.
Jo, men på 2 poäng.
Ja, du ryckte på 2. Jag ryckte inte alls. Bra.
Då går vi vidare. Hen lämnar väst för dubbel resa till öst, där denne tidigt protesterar mot rådande tidsanda.
Är det fortfarande vem är vi på väg hem till?
Ja, precis. Hen gjorde sig känd som en vass politiker som gärna gick på djupet i de stora globala frågorna och gärna tog sig an sina likar och män i annat parti.
Jag tänkte på Göran Persson, han åkte ju till Kina.
Var det
men Nixon åkte också till Kina.
Ja.
Fast det är ingenting som stämmer på någon.
Jag gissar att det ska vara svensk politik.
Hans politiska och privata relationer har alltid varit på mycket hög nivå, såväl i Sverige som i Europa.
Men det är Carl Bildt.
Det måste vara Carl Bildt.
Ja, då blir det 6 poäng till Kristoffer.
Yes!
Wow.
High five. Där är en grej med På spåret som är, där har man inte riktigt betalt för att vara snabb. Eller hur?
Nej, det stämmer faktiskt. Och man har inte betalt, man har delvis betalt för att kunna, men man har väldigt mycket betalt för att associera och tänka liksom snurrigt.
Ja, just det.
Vi kör en tredje.
Ja, okay. Gör det.
Hen startade sin resa norrifrån, men tog aldrig vägen över Storväst.
Över Storväst? Storväst, Storväst.
Ja. Mm-hmm. 8 poäng. Studier och latinskt arbete bedrevs på vägen till huvudstaden, där hen med tiden blev både redaktör och utredare. 6 poäng. Som statsråd bistod han med att knyta Sverige ihop med EU, och 70-talet handlade mest om handel.
Lola Fält?
Ja, och 6 poäng. Vilket ju då ger dig 8 poäng.
Ah. Och
ror hem det här spelet. Kan ni gissa vad det står på 2 poäng?
Ja, landtaget från det jävla skit. Nu har jag släppt dem ända hit.
Ja. Du får en pluspoäng för det. Du ligger fortfarande back. Ja. Vad är en bra skola och hur vet man det?
Oj, oj, oj. Hur lång tid har man på sig?
Ja, det är du som sitter gränserna.
Ja, men alltså det finns ingen forskare som kan ge ett snabbt och enkelt svar på den frågan. För vad som är en bra skola, det är otroligt tätt ihopsatt med vad vi tycker är ett bra samhälle. Hur vi vill att Sverige ska vara. Och hur mäter man resultat av en skola? Vad är en bra skola? En skola, den här första skolan jag gick i Farsta, är den bättre än skolan jag gick i Bromma? Antagligen så hade barnen i Bromma mycket bättre betygsresultat än vad barnen i Farsta hade. Sannolikt kan det mycket väl vara så att lärarna i Farsta gjorde ett bättre jobb än lärarna i Bromma. Det kan ju vara så att en skola som lyckas få elever med otroligt stora behov och väldigt svåra förutsättningar och klarar precis godkänt i alla ämnen är en mycket bättre skola än en skola som levererar elever med högsta betyg i alla ämnen. Det är jättesvårt att avgöra. Och de länderna där vi har jättebra skolresultat, där man verkligen tycker att skolan funkar bra, de karaktäriseras av, det är liksom en sak som förenar dem, och det är att man litar otroligt mycket på lärarna. Lärarna är kungar. Att bli lärare är det finaste jobb man kan få. Den som är lärare har hög status. Det är många som söker till lärarutbildningen, och man ger lärarna stor frihet i jobbet. Det karaktäriserar riktigt bra skolländer. Så att jag kan inte riktigt svara på frågan annat än att säga att de länder, en riktigt bra skola är en skola där alla elever lär sig maximalt mycket.
Ja, liksom man utgår från elevens potential. Mm. Men rent liksom teoretiskt, frågan kommer inte bli hur ska du finansiera det här, eller har du hela regeringen bakom dig? Jag lovar. Om vi bara leker lite med tanken, vad skulle göra det jobbet här? Räcker det att ta de människorna som vi redan har rekryterat och ge dem mer pengar plus lite fortbildning, eller är den här generationen lärare förlorad? På lång sikt, vad är det om du fick alla pengar och all makt, vad är det du skulle ändra på för att vi ska ha de där lärarna även här?
Mm. Jag vet inte hur jag ska börja. En sak man kan börja med att säga, det är att Göran Persson jobbade jag hos när jag var ung. Och då lärde han mig,
att veta hut.
Han lärde mig att veta hut. Men han lärde mig mycket annat också. Bland annat var det någon gång när det var en stor diskussion om vilka man skulle samarbeta med. När det gäller samarbete och liknande, då gäller det att om man inte får den man älskar, då får man älska den man får. På samma sätt, så det går ju liksom inte att sitta och beklaga sig över att det inte är fler som söker lärarutbildningen. Utan det gäller att se till att de som söker lärarutbildningen får en så bra utbildning och så bra förutsättningar som möjligt och göra ett bra jobb. Och jag tror att ska vi stärka intresset för läraryrket, om fler ska vara intresserade av att vara lärare, då måste folk på riktigt uppfatta att det är ett kul och ett bra jobb. Det finns inga genvägar. När jag gick ut gymnasiet, som jag då gick ut, så hade jag jättebra betyg. Men jag hade inte betyg nog att söka till lärarutbildningen.
Mm.
Samtidigt så vet jag att de av mina kompisar som hade 4 och 9 som det året krävdes för att komma in på lärarutbildningen, av 5 och 0 som var max, de har ju fortsatt att jobba som lärare, många av dem. De var ju enormt skickliga, oerhört erfarna, jobbat i decennier vid det här laget. Och de kan ju inte slå upp en tidning utan att läsa att de är jättedåliga.
Nej.
Det har blivit som någon slags sanning som jag ifrågasätter. De lärare vi har är bra.
Jag är väl en av de som sprider det där. Och det handlar ju såklart om vilken generation man har umgåtts med på universitetet, tror jag. Mm. Det var ju väldigt trevliga människor som gick lärlinjen. Men det var ju deras 5-6-handsval ofta. Och väldigt låga intagningspoäng. Det är klart, det är ju inte de mest motiverade lärarstudenterna som kommer då.
I Finland så är det ju så att det är 10 sökande på varje plats på lärarutbildningen. Inte på varenda, men de brukar säga det som är. Och där finns det en skolforskare som heter Pasi Salberg. Och han berättade för mig om en studie som var gjord. Det här kan vara en vandringssägen, men eftersom jag har hört det från en forskare så tror jag på det.
Mm.
Då berättade han om en studie där man frågade ungdomar i New York och i Helsingfors vilka de helst vill dejta. Mm. Och tjejerna i New York, de ville helst dejta läkare, jurister och ekonomer.
Mm.
Tjejerna i Helsingfors, de ville helst dejta läkare, ingenjörer och lärare.
Mm.
Och det är liksom, ja, det kanske är så vi ska ha det. Läraryrket, det ska vara liksom det yrke som gör att folk vill dejta en. Jag träffade faktiskt studenter i Linköping som berättade att som var lärarstudenter och som sa att om de var ute på krogen, då sa de inte att de läser till lärare, utan de sa jag läser matte.
Mm.
Istället för att säga jag läser till mattelärare.
Men du sa att om man ska avgöra om en skola är bra eller dålig, det har med ens ideologiska ingångsvärden att göra. Men i andra länder där skolresultaten är bra, deras skola funkar inte som vår skola gör riktigt. Funkar vår skola som den gör för att vi har gjort ett ideologiskt val? Eller är det de här andra skolorna vi egentligen skulle vilja vara?
Ja, delvis är det ett ideologiskt val. Och en väldigt stor skillnad mellan oss och länder som funkar bättre, det är att hos oss så är skolan ett politiskt slagfält. I andra länder där det funkar bättre så är skolan mer än någonting som man samlas kring. Det är som kyrkan mitt i byn. Mm. Återigen till Finland då, så säger den här Pasi Salberg att där är mentaliteten. Vi är ett litet land nära Nordpolen. Vår främsta tillgång är kunskap. det bästa och finaste och viktigaste som finns i vår skola. Vi måste satsa på skolan, och varje familj ställer liksom upp på att skolan är viktig. Det tror jag faktiskt lite behövs. Man måste på riktigt tycka att skolan är viktig för att den ska bli viktig.
Jag tänker på när vi hade kärnkraftsomröstning och Miljöpartiet föddes, den missnöjda miljörörelsen, och helt plötsligt så blev jordbruksutskottet miljö- och jordbruksutskottet och sådär. Alltså det är i alla fall, ja, och på senare tid migrationsfrågor, integrationsfrågor, flyktingfrågor och sådär. Att liksom en rörelse kommer och tvingar resten av politiken att skaffa sig en politik för det där nya området. Och så har man lagt till ett nytt politikområde som man måste ha med i alla sina värdedokument och alla sina tal. Så måste man nämna miljön och integrationen. Det känns som att den här listan bara blir längre och längre. Och att det liksom inte nästan aldrig faller bort någonting. Det du beskriver är ju lite, som jag uppfattar det, nästan att det skulle behöva nästan avpolitiseras.
Och det går ju inte.
Eller?
Nej, men det går ju inte. Nej, men det som skulle behövas är lite att
men,
man...
Men förlåt, men är inte tekniken för att göra det är att hitta breda överenskommelser till varje pris?
Breda överenskommelser som är hållbara. Och det jag tänker också att... Man på något vis har något handslag eller överenskommelse att nu litar vi på lärarna. Nu ser vi till att lärarna får ta ett stort ansvar, att de får bra förutsättningar. För det är nog alla överens om, över alla blockgränser, att vi måste stärka läraryrket. Alltså lärarbristen är så allvarlig, så det måste göras. Det går liksom att komma med massa nya politiska löften blir bara svårare och svårare i takt med att lärarbristen blir större och större.
Men sen är ju skolan kommunal också, och det finns ju exempel på kommuner där lokalpolitikerna engagerar sig i projekt som verkar roliga och så verkar de inte engagera sig så mycket i skolan. Är det dags att ta tillbaka skolan till statlig nivå kanske?
Skolan har faktiskt aldrig varit på statlig nivå. 1842 så fick vi folkskola i Sverige, och skolan har varit kyrklig, den har varit, eller som en del av... Den började ju som en del av som ett kyrkligt projekt liksom.
Men vad hände 94 där?
Ja, det eller? Som hände 89-90, ja. Det var att den redan då kommunala skolan, då hade man statligt reglerade tjänster. Det betydde att lönerna för rektorer och lärare beslutades av staten och inte av kommunerna. Så det som flyttades över till kommunerna var rätten att förhandla om löner med rektorer och lärare. Men sen gjorde man också så att man avskaffade en himla massa detaljregleringar samtidigt. Och sen gjorde man också så att man, och i och med att man avskaffade en massa detaljregleringar, så blev det ju större frihet för kommunpolitikerna. Tidigare hade det till exempel varit att man, klassstorlekarna skulle vara en viss storlek. Man skulle ha en idrottshall som såg ut på ett visst sätt. Det skulle vara skolgård av viss storlek. Den typen av detaljregleringar försvann.
Ja, det var därför vi kunde vara 32 i min klass när jag gick in.
Exakt, och det som också hände var att det sen, oturligt nog kan man säga, men skolan kommunaliserades då 89, 90, 91. Sen 92 så kom 500% ränta, och sen efter det var det världens jättedålig kommunal ekonomi, så att det blev väldigt mycket besparingar i kommunerna precis
nu sätter jag båda fötterna på pedagogikbromsen. Om skolan kommunaliserades men den var inte statlig innan den kommunaliserades, vad var den innan den kommunaliserades?
Den var kommunal.
Ja, okej.
Men den var faktiskt kommunal. Men den var mycket mer statligt uppstyrd kan man säga, mycket mer statligt reglerad. Det fanns mycket mer statliga regler om hur kommunerna skulle sköta sin skola. Så det som hände var egentligen att kommunerna tog över lönefrågan.
Men var det inte finansierat också?
Så här var det, att det var finansierat fram till 89-90, så var det finansierat med en himla massa statsbidrag som gick via Skolöverstyrelsen. Jag tror det var ett 60-tal statsbidrag. Statsbidrag för skolbyggnader, statsbidrag för idrottshallar, statsbidrag för bla bla.
Så, förlåt för att jag jagar dig fram till poängen, men betyder det alltså att innan den här reformen så fanns det ingen trade-off mellan andra kommunala utgifter och skolan, och efter reformen så var de tvungna att börja höja vattentaxan, sänka lärarlöner eller så för att få budgeten att gå upp?
Exakt. Före reformen så fick man statsbidrag för alla de här olika grejerna som man gjorde med kommunens skola. Sen gjorde man i den här kommunaliseringsreformen, så bestämde man tog alla de här 60 statsbidragen och la ihop dem i ett statsbidrag. Ett sektorsbidrag kallades det för. Sen kom den borgerliga regeringen med Beatrice Ask, och då avskaffade man det här sektorsbidraget och sa, här, ni får en påse pengar i kommunerna, använd dem på det sätt. Och då fick man den här stora trade-offen. Så att det var en jättestor avreglering, som jag egentligen tycker att man skulle kalla det för, istället för att säga kommunalisering.
Okej, okay, då är det utrett.
Och om man tittar på det hela från lärarnas utgångspunkt, så blev det en jättestor skillnad. För de gick ifrån att få sin lön bestämd via ett statligt avtal, stor skillnad. Och de gick också från att finnas som visserligen kommunala tjänstemän i en kommunal organisation, men med ändå pengar som var avsatta för deras frågor, till att bli kommunala tjänstemän, där de, precis som alla andra, då liksom fick vara beroende av kommunpolitikernas satsningar eller icke-satsningar.
Just det.
Jättestor skillnad för skolan.
Mm.
Och så stor finanskris då på 90-talet ovanpå allt detta.
Skolan har ju uppdrag att verka kompensatoriskt, men sägs ändå bli mer ojämlik. Vad beror det på?
En viktig orsak är att folk bor så uppdelat. Man bor på olika ställen och då går barn i olika skolor i större utsträckning. Och sen nästa grej, det är det här att med vårt sätt att ha ett skolvalssystem, så leder det till att skolan blir ännu mer uppdelad. Barn med viss bakgrund går på vissa skolor, barn med annan bakgrund går på andra skolor. Och jag tycker att det ger mycket sämre förutsättningar för bra undervisning. Och sen är det dåligt, eftersom de barnen som då går i skolan, de lär inte känna varandra, utan växer upp i olika världar. Som är dåligt för samhället, tycker jag.
Vi träffade för några veckor sedan filosofen Åsa Wikfors i en tidigare inspelning. Och jag läste hennes bok där hon skriver att när hon var ung så kunde man alltid göra läxan själv utan att behöva fråga någon vuxen om hjälp. Men nu verkar det vara så att man förväntar sig att barnen ska projektleda sig själva på ett sätt som inte alla klarar. Och de som klarar det bättre, det är de som har föräldrar man kan fråga om hjälp. Att det här skulle ligga bakom en ökad ojämlikhet. Vad tror du om det?
Det tror jag också. Jag tror att om undervisningen är upplagd på ett sånt sätt så att barnen inte blir undervisade i klassrummet och sen till exempel får läxor som gör att de pluggar in det som de redan har lärt sig. Utan om man måste liksom lära sig saker på fritiden, ta reda på saker själv i väldigt stor utsträckning, då är det klart att det gynnar barn med välutbildade föräldrar och missgynnar barn som inte har lika mycket stöd hemifrån. Och det är fel. En läxa ska aldrig vara beroende av att man har en förälder som hjälper en. Det är en felaktig läxa i så fall.
Alltså om man skulle säga det där på västgötska så skulle det ha Jan Björklund. Det är inte det typ han säger hela dagarna. Lärarledd katederundervisning, fakta, det ska inte vara projektarbeten, det ska inte vara... Så det här är väl en av de, i alla fall om man lyssnar lite slarvigt, så låter det här som en av de stora konfliktytorna i politiken.
Ja, men det som ändå är rätt intressant är liksom att för mig är jag tycker det här är enkelt. I skolan ska barn... De ska lära sig vad som gäller. Vad är sant och vad som är falskt. Vad är fakta och vad är inte fakta.
Mm.
Och sen med stigande ålder och med stigande mognad. Ja, men då ska ju barnen mer och mer använda den kunskapsbasen till att analysera, ifrågasätta. Kanske till och med så småningom när de kommer upp på ett gymnasiet eller universitetet. Själva vara med och skapa en bild alltså, inom forskningen. Man kommer så högt så ifrågasätter man ju så mycket som man helt enkelt skapar ny kunskap och ny vetenskap. Men det gör man ju med stigande ålder och stigande mognad.
Mm.
Och ingenstans i det här systemet ska man vara beroende av att man har föräldrar som kan hjälpa en. Det är ju helt fel.
Det låter bra.
Det här med betydelsen av kunskap och bildning, det har nog inte betonats tillräckligt mycket. Jag är ju socialdemokrat och socialdemokraterna kommer ju från, du pratade förut om det här att miljörörelsen drev fram en miljöpolitik.
Mm.
Det var ju väldigt mycket arbetarrörelsen som drev fram en politik för kunskap och bildning åt väldigt många människor. På tidigt 1900-tal,
ja,
sent 1800-tal.
Ja, precis. Och jag tänker att jag, kanske din föräldrageneration då, alltså krigsbarn, efterkrigsbarn, efterkrigstidsbarn kanske. Skitsamma. Det är liksom 30-40-listar. Jag tänker mig att det var de som satt och hade studiecirklar. Det känns också som att det var både första och sista gången som det gjordes en klassresa där alla i hela klassen fick åka med. Nu för tiden är det bara några få som får åka på klassresa. Alla får åka på klassresa, men de flesta gör det inte. Liksom. Men jag tänker att resan från Farsta till Bromma säger ganska mycket, men också Farstas resa från underklass till medelklass.
Oh ja, oh ja.
Och finns det en risk att socialdemokratin kanske tycker, men vi har rest färdigt, och så missar man att det kommer generationer efter som inte var med?
Det vore i så fall livsfarligt, och det jag vill göra är att jag vill lite återuppväcka den där bildningstanken som har funnits så tydligt i socialdemokratin, och som jag tycker att vi socialdemokrater inte har tagit hand om det under tillräckligt mycket. Det vill jag vara med och göra bättre. Jag tycker att vi kan bättre när det gäller bildning, och jag tror också att ibland inbillar sig folk att all kunskap finns tillgänglig på nätet. Ungdomarna kan, de behöver bara googla så hittar de den kunskap som finns. Man missar att ska man lära sig något så är det ganska hårt arbete. Det är slitsamt att lära sig. Det är faktiskt jobbigt. Och där måste man få hjälp av en skicklig, erfaren, kunnig lärare. Man ska inte vara beroende av hjälp hemifrån. Och den där att det är läraren och skolan som ser till att barn och elever faktiskt lär sig mycket, men faktiskt också lär sig att kämpa för att tillägna sig den här kunskapen. Det är en klassfråga. För om inte skolan gör det, då kommer medelklassen att uppfostra sina barn till att göra det. Men de barnen som inte har stöd hemifrån kommer att förlora jättemycket.
Men de här länderna som har mer traditionell undervisning, barnen sysslar inte lika mycket med efterforskande på egen hand. De ligger oftast bättre i PISA, och vi har ju även om vi kom upp senast så har vi ju gått ut för under lång tid. Jag tänker att det där är både bra och dåligt, för att PISA mäter ju en sak, och skolan skulle antagligen vara mer jämlik om vi tog efter hur de här andra länderna fungerar. Men det här efterforskandet kan ju ha ett väldigt stort värde för de barnen, och det är ett problem ur någon slags jämlikhetssynpunkt. Men Sverige anses ju vara ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Det finns till och med jämförelser att Stockholm skulle vara lika startup-tätt som i Silicon Valley och så vidare. Den där uppfinningsrikedomen kommer ju någonstans ifrån. Kan det vara så att våran skola, om den nu har varit ojämlik, men att den ändå har hjälpt oss att bli så vidsynt att vi faktiskt uppfinner saker som får global impact?
Vet du vad? Tittar man på PISA riktigt ordentligt, då ser man att PISA-undersökningen, där mäter man också sånt som innovations, alltså kreativ förmåga, möjlighet att dra slutsatser. Och faktum är att det som de svenska eleverna har tappat mest på i PISA-undersökningarna, det är inte faktakunskaper, utan det är mer de här analyserande, för möjligheterna att dra slutsatser av komplexa material, möjligheter att förstå samband, precis de sakerna som man brukar förknippa med innovationskraft och kreativitet.
Mm.
Det skulle till och med kunna vara så att vår höga förmåga, eller goda förmåga att komma med uppfinningar och vara så kreativa som är i Sverige, är ett resultat av en skola som förmedlar både faktakunskaper och analytiska förmågor. Och ibland när man lyssnar på debatten så är det som att all analytisk förmåga ska plötsligt bort nu ur skolan. Det ska bara vara faktakunskaper. Men det vore ju helt orimligt. Jag vill ju inte se ett betygssystem där man får högsta betyg om man kan rabbla upp 200 floder. Näst högsta betyg om man kan rabbla upp 150 floder. Tredje bästa betyg om man kan rabbla upp 100 floder. Och godkänt om man kan rabbla upp 50. Det har man ju ingen glädje av. Man måste ju också lära sig att förstå, analysera, bearbeta stora mängder information. Där tänker jag att PISA-undersökningen är nog ändå ett rätt bra mått på de sakerna.
Ja, det är ju ganska många som kan säga äta ni, lagar vi, men som inte vet att Falcon, starkpangaren, görs i Falkenberg. Och då tycker jag man har missat poängen.
Sånt vet du och jag.
Ja, du och jag vet ju det, men vi är på spåret, människor. Vad heter det om, liksom, när jag var liten som var en bank, ett pampigt slottsliknande hus som fanns i varenda håla, och de har öppet mellan 9 och 3. Och man fick gå in där med mössan i handen om man ville ha något gjort. Nu är en bank en app, och mina barn som ju är 19 och 21, de vet inte var banken ligger. De vet vilken bank de har, men den är i mobilen. I någon mening borde det kunna hända med skolan också. Jag skulle gärna vilja titta på den bästa matteläraren i Sverige förklara en grej, snarare än att titta på någon som har det som ett av sina 75 nummer i sin pärm med stensiler. Liksom. När är vi där? När är framtiden här, tror du? Är den på väg?
Mm. Jag vrider tillbaka frågan till vad är bra undervisning?
Mm.
Bra undervisning, det är att en lärare varierar. En lärare är kunnig om hur man ska undervisa för att nå bästa resultat.
Mm.
Och varierar, anpassar sin undervisning efter vad eleverna behöver.
Mm.
Jag ser inte att bra undervisning är beroende av att man sitter i samma rum.
Nej.
Med den digitala tekniken så kan man säkert göra undervisningen ännu bättre. Men det ska vara på undervisningens villkor. Undervisningen ska vara herre och pedagogik, alltså pedagogiken ska vara herre och IT ska vara liksom tjänaren, det sättet som man ser till att undervisningen kan funka. Men kan man med IT-lösningar säkerställa att läraren håller koll på hur mycket eleven kan, håller koll på hur eleven utvecklas och håller koll på hur undervisningen ska anpassas för att eleven ska lära sig så mycket som möjligt. Ja, men då är det bra.
Men åtminstone den här sortens platsannonser som finns här. Vi söker dig som kan tänka dig att jobba 26,72% av en heltid hos kommunen. Och då vill vi att du ska vara mattelärare och hemkunskapslärare och gärna liksom klippa gräset på skolgården. Det känns ju som att det är så långt ifrån liksom specialisering man kan komma. Mm. Mm. Och specialister är väl vad vi vill ha. Folk som är specialister på att lära ut matte.
Och det kanske är just det här som den där typen av kontaktannonser eller jobbannonser som du nämner kanske är ett av skälen till att vi har hamnat i ett läge där få vill bli lärare. De lärare vi har tycker att jobbet inte är tillräckligt attraktivt och många har lämnat yrket. Ska vi se till att läraryrket är det här attraktiva yrket, då måste folk verkligen gilla det. Och då tror jag att läraryrket, det är ju ett drömjobb egentligen. Tycker man om matte, vilket många mattelärare gör, och tycker man om ungar, och tycker man om att undervisa, tycker man om att utöva det väldigt speciella ledarskapet som är att vara vuxen i ett rum med yngre människor och se till att de lär sig mycket. Men det är ju fantastiska delar av ett jobb.
Ja, för mig är det ett drömjobb. Ja, nej, men alltså, så enkelt är det ju. Det är ju bara det att jag tänker, alltså, jag tror att jag delar det med många så här, det är ju drömjobbet det du beskriver, så tänker man så här, okej, men sen så ska jag, vem ska jag ha som chef då? Nej, vet du vad, jag ska nu bli rektor istället. Vänta nu här, då betyder det att vem är det som är ordförande i bildnings? Nej, då får jag bli politiker. Å andra sidan, om jag sitter i kommunfullmäktige och håller på med det där, eller kommunstyrelsen, vad har jag då att rätta mig efter? Nej, då får jag bli rektor. Och så till slut så blir det inte lönt.
Blir inga lärarekorna, precis. Nej, men så därför så gäller det att se till att läraryrket är det där attraktiva yrket. Mm. Och då måste vi lita på dem. Då gäller det att rektorerna stöttar lärarna. Det gäller att bildningsnämnden stöttar rektor. Och det gäller också att se till att, ja, att undervisningen är det som är 1, 2 och 3 på prioriteringslistan. Inte klippa gräset.
Om vi tänker oss att det är 2030 nu. Hur funkar skolan då?
Då är ju läraryrket det här drömyrket. Där det är 10 sökande till varje plats. Det är också så att jag skulle tro att vi fortfarande har liksom typ en läroplan när man bestämmer vilka ämnen barn ska läsa, ungefär vad man ska lära sig i dem. Men jag tror att vi ger lärarna mycket mer frihet i att lägga upp undervisningen. Jag tror vi har kommit mycket längre med att veta vilka undervisningssätt som funkar bra och dåligt. Att vi har kommit längre i att ha någon form av forskningsbaserad, alltså vad är bra och vad är dåligt. Det är någonting som är helt otroligt. Om man tänker sig att, om du gick tillbaka till 1800-talet och så ser du hur läkarna står och opererar ett trasigt ben. Sen dess har ju vi skapat ett system där man i hela världen är mer eller mindre överens om, så här lagar man ett trasigt ben. Mm. Lite svårare när vi kommer in på psykiatri, men ändå vi går mot att man får mer och mer, att man gemensamt inom yrkena bestämmer sig för det här är bra och det här är dåligt. Men läraryrket, där är vi början bara av att få lärarframtagna, vettiga, gemensamma synsätt på vad som är bra och dålig undervisning.
Kommer man ta höjd för att eleverna är olika?
Det tror jag.
Det här med diagnoser och så,
det tror jag.
Det hanterades ju inte så bra på 70-talet. Och det går ju åt rätt
håll. Det hanterades inte bra på 70-talet. Jag hävdar att det hanteras bättre nu, men det finns en mycket lång väg att gå.
Ja.
Jag hävdar ju till exempel då, jag vet inte vad du tycker Kristoffer, men jag hävdar nog att det faktiskt är bättre att ha den här inkluderande tanken som vi har nu, att man har undervisning mer gemensamt. Men jag är inte säker på att den undervisningen alltid passar för de elever som har särskilda behov. Och jag är heller inte säker på att vi alltid är så duktiga på att se till att det kan funka i klassen med många andra elever också.
Nej, jag har ingen aning. Jag tror om man skulle resa tillbaka i, om jag kunde resa tillbaka i tiden och bespara det här samhället en komvuxutbildning på mig genom att göra det rätt från början, så tror jag inte att det hade behövt så mycket mer än att någon tog med mig att spela pingis när jag blev trött och sa, duktig resan gjorde 5 tal i alla fall. Mm. Nu tar vi en match och sen så gör vi nästa 5. Så som jag själv har gjort med mina egna barn. Jag kan tycka att det är sunt förnuft, men sunt förnuft varierar ju över tid och det var väl inte sunt förnuft då. Då var väl sunt förnuft att det ska böjas i tid, som det heter, att man ska liksom lära sig disciplin. Jag tycker att ett problem dröjer sig kvar, och det är att man ser barn som ett förstadie till människor och inte som människor i en annan ålder än vad man själv är. Det tycker jag att jag hör lite här och var faktiskt. Men de är egna människor och inte bara någonting som ska in i produktionen sen.
Jag lägger till en sak där. I vintras så var det någon diskussion där jag på Twitter skrev, kanske lite obetänksamt, att jag tyckte att det var en värdefull tanke att barn är lyckliga när de går i skolan. Vad tror ni? Fick jag medhåll eller ansågs jag vara flummig? Nej. Rätt mycket medhåll från en del lärare. Mm. Men också en hel del ganska bittra synpunkter på att vad det är för trams, och barn ska väl inte vara lyckliga, de ska lära sig mycket. Framgångsrika skolsystem, de här man tittar på, Finland, Kanada, de här som, där man jobbar långsiktigt med skolutveckling, där kommer barns välmående högre och högre upp på skolutvecklingsdagordningen av massa olika skäl, bland annat därför att det finns, visar sig ett sånt, trot eller ej, jättestarkt samband mellan att barn mår bra både fysiskt och psykiskt och att de lär sig mycket i skolan.
Ja, jag är ju väldigt nöjd över mina döttrars skola. De verkar lägga väldigt mycket energi på att relationerna ska fungera, att det är ordning, att folk är snälla mot varandra, de svär inte och så vidare. Då kommer ju kunskapen ganska lätt. Jag har ju ingen djupare erfarenhet av andra skolor, men om man ställer väldigt höga bildningskrav och hoppar över de här sociala faktorerna. Ja, det är inte troligt att de kanske får så mycket bättre betyg ändå. Då.
Och heller inte särskilt mycket bättre liv.
Nej,
precis. Där finns det också jätteintressanta studier som visar att de här grejerna som alltid har stått i läroplanen, som alltid har varit en del av skolans jobb, att lära sig att komma i tid, att lära sig ta ansvar, att lära sig infoga sig, gå in i en grupp och göra det som är bäst för gruppen. Det som inte är rena kunskapskunskaper utan mer att man lär sig att samarbeta och funka på en arbetsplats.
Socialisering.
Ja, de egenskaperna har ofta större betydelse för hur mycket man tjänar senare i livet till exempel. Och hur bra det går på arbetsmarknaden än rena faktakunskaper. Så det är viktiga delar i skolan.
Ja, avslutningsvis. Jag tänkte att vi skulle få presentera varsitt politiskt förslag som har med det här att göra. Har du något politiskt förslag som du skulle vilja berätta om?
Ja, jag skulle vilja abdikera.
Oj.
Från det som har varit en del av skolpolitiken, nämligen att detaljstyra lärarna. Jag skulle vilja ge jättemycket mera makt till lärarna och till rektorerna också för den delen, men framförallt till lärarna. Makten över att undervisa så bra som möjligt. Jag vill sluta tala om för lärarna precis hur man ska undervisa, och jag vill ge lärarna makten över det som är deras viktigaste verktyg, nämligen läroplanerna. Ingen skulle drömma om att socialministern skulle sitta och tala om precis hur man opererar en blindtarm. Det förväntar vi oss att lärarna, att läkarna själva tar fram. Men ingen verkar
fast
tycka
de
att
de är utbildade läkare.
De är utbildade läkare. Och vi förväntar oss att de vet hur man opererar en blindtarm. Och jag skulle aldrig nöja, jag skulle liksom inte vara särskilt nöjd om jag hade ont i magen och åka in till sjukhuset. Men jag visste att det pågick en politisk strid mellan sossar och moderater om hur man bäst opererar en blindtarm.
Nej.
Men däremot, och på samma sätt när det gäller hur man ska undervisa och vad som är rimligt att barn och elever lär sig. På vilken nivå man lär sig och hur man ska till exempel styra upp de här olika betygssystem och annat. Jag vill ge lärarna mycket mer inflytande över det.
Då vill jag att de ska ha lärarlegitimation.
Det har de.
Allihopa.
Nästan alla. Ja.
Är det så nu? Det har jag missat.
De som är behöriga, och de har faktiskt fått legitimation.
Ja, ja, men jag menar, ja precis. Mm. Men jag gör ju inte skillnad mellan behörig och obehörig överläkare när jag får handlingsrekommendationer om min cancer. Det är ju jätteviktigt. Mm. Det är liksom, liknelsen haltar ju om inte alla lärarna har legitimation.
Mitt resonemang förutsätter att alla lärarna har en rätt utbildning och en hygglig, alltså att det finns ett system för oss för erfarenhet. Men min poäng är också att ska vi få en lärarkår, en grupp lärare som är självständiga, stolta yrkesutövare, då måste vi också ge dem ansvar och frihet.
Jag är positiv, tycker låter som ett bra förslag, men jag är ju uppvuxen på Vishan och där fanns det bara ett högstadium och ett gymnasium. Man måste ju hålla lite koll på dem där, för att finns det ingen konkurrens så att säga så kan det ju bli dåligt. Och ja, jag tyckte det var ganska dåligt.
Man ska absolut hålla koll på det.
Ja, bra.
Man ska absolut hålla koll på det.
Kristoffer, något politiskt förslag?
Ja, men vänta, det är ute så att mitt politiska förslag kommer att publiceras på Twitter istället. Där ni hittar mig, jag heter Appelstoffe. Vad heter du?
Anna_Ekstrom.
Bra, då ses vi där sen. Så pratar vi i den här trevliga samtalstolen och sen kommer Hanif Bali och förstör alltihopa för oss. Så stänger vi av och gör något vettigt istället. Som vanligt.
Ja. Ja. Stort tack för idag.
Tack så hemskt mycket.
Det är jag som ska tacka.
Nej, det är vi som ska tacka.
Nej, det är jag som ska tacka.
Nej, det är faktiskt vi. Måste insistera.
Okej då, tack. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. I'll build an army made of clouds and smiles to fight for you. I'm gonna free your mind tonight. When I'm in this town, oh, 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 things will turn around. When I'm in this town, oh, 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 I won't let you down. I'm running for governor, governor, nah, yeah, yeah, yeah. I'm running for governor, governor, nah. Music.